Innan vi startar podden vill jag passa på att påminna om Historia Nus Instagram, historia_nu. Utöver Historia Nu gör vi på Historiska poddar ett flertal andra historiepoddar. Och på vårt Instagram får du alltid påminnelser om när vi släpper nya avsnitt av alla våra poddar och uppdateringar om evenemang och annat kul. Tack! Nu sätter vi igång.
Ingen dör. Det är en man, 54, är nära att dö. Han blir i samband med de här kravallerna eller allmänna bråken så utbryter ett slagsmål. Han är på den förlorande sidan och blir som avslutning inkastad genom ett skyltfönster där han får kroppspulsådern avskuren. Men det råkar passera en sjuksköterska som är ledig som gör ett väldigt rådigt ingripande och räddar den här personens liv.
Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
Sverige efter andra världskriget framställs ofta som ett framgångsland präglad av samförstånd. Men det existerade dissonans i folkhemmet. Åren mellan 1948 till 1987 upplevde centrala Stockholm, Göteborg och Malmö upprepade ungdomsupplopp med tusentals deltagare. Världskriget var över och ingen behövde oroa sig för arbetslöshet. Politiker och andra auktoriteter förvånades av ungdomsupploppen. Mycket för att upploppen inte formulerade några politiska krav. Trots detta resulterade kravallerna i storsatsningar på ungdomsgårdar och ungdomsfestivaler. Andres Brink Pinto är docent i historia vid Lunds universitet och han har tillsammans med Martin Eriksson skrivit boken Den bråkiga staden. Välkommen.
Tack så mycket.
Martin fick inte följa med idag.
Nej, han är nog upptagen med att sitta hemma och skriva klart sin stora bok om rasforskningens historia som kommer nästa år, hoppas vi.
Ja, spännande. Det här skulle vi egentligen ha spelat in för länge sedan, eller hur?
Verkligen, men ja, corona.
Det här är ett av de stora corona-offren. Men den som väntar på något gott, han väntar aldrig för länge. Men ni har ju skrivit en bok om ungdomsupplopp i Stockholm. Mm. Sådär, och det, jag menar, du är ju Skånebaserad, så det har inte med någon sån här förvriden Stockholms... Hur kommer det sig att ni vill just fokusera på Stockholm?
Ja, det är en väldigt bra fråga. Hade jag fått göra om det hade jag kanske sagt men Stockholm, det finns så mycket forskning om Stockholm. Vi borde gjort det om resten av landet. För att när vi gjorde den här undersökningen så visade det sig att det här är inte alls liksom begränsat till Stockholm. Utan tvärtom så finns det en massa ungdomsupplopp runt om i stora och medelstora svenska städer under 50-talet framförallt. Mm. Men vi gjorde väl en lite så här snabb och tydlig avgränsning tänkte vi när vi skrev vår projektplan. Och så sa vi, ja men vi har en geografisk avgränsning, det är tullarna. Och så har vi en tidsmässig avgränsning och det är liksom välfärdsstatens fyra ungefär, gyllene årtionden. Så typ 45-89. Mm.
Men du, vad är ett ungdomsupplopp egentligen, enligt er?
Vi värjer oss ju mot att göra en egen definition. Typiskt historiker. Mm. Vi försöker snarare förstå ungdomsupplopp som det som de historiska aktörerna själva förstår som ett ungdomsupplopp.
Man använder det begreppet på den här tiden som du skriver om.
Någonting som i sin samtid beskrevs som ett ungdomsupplopp.
Mm. Men upplopp har ju funnits tidigare i historien. Det finns ju kända så här på 1917 men även liksom så här på 1800-talet. Du har säkert bättre koll på det där än vad jag har. Men vad skiljer sig ett ungdomsupplopp mot ett vanligt upplopp?
Ja, alltså frågan är ju också vad är ett upplopp? Det är också någonting som är väldigt liksom historiskt. Ja, nu ska jag använda ett fint ord. Kontingent. Alltså det är historiskt föränderligt. Och tittar vi på de faktiska händelserna så är det ju några av de upploppen som vi undersöker som av sin samtid beskrevs som upplopp eller kravaller, som saknar väldigt många av de saker vi kanske spontant förknippar med upplopp eller kravaller. Det byggs inga barrikader, det kastas inga molotovcocktails, här finns ingen samlad stenkastning mot polisen, folk är inte maskerade och så vidare och så vidare.
Men är det liksom Paris 1968, är det det som vi har som modell för vad ett upplopp är idag eller?
Ja men kanske, eller jag tänker väl liksom, det här kanske röjer min ålder då, men, men att så här, men tyskt 80-tal så, det är svartklädda maskerade företrädesvis kanske unga män som liksom går till, beter sig, som har ett kollektivt agerande och ofta angriper polisen i samband med liksom ett toppmöte eller någon för att protestera mot en husvräkning eller någonting. Och det är ju det här inte.
Nej. Men vi kanske måste börja här, det är ju 50-talet det börjar hända saker, eller redan egentligen på 40-talet det börjar hända saker. Ungdomar då på slutet på 40-talet, skiljer de sig på något sätt ifrån generationen tidigare, när generationen tidigare var i deras ålder?
Ja och nej. Också typiskt historiskt svar.
Du är väldigt försiktig här.
Ja, nej men så här kan vi väl säga. Vi vet att unga människor från vad vi skulle kunna kalla arbetarklassen, kanske framförallt den urbana arbetarklassen, har sedan vi haft industrialisering och urbanisering i Sverige under andra halvan av 1800-talet återkommande kommit i den här typen av konflikter med polisen. Det har andra historiker för oss visat. Till exempel har historikern Stefan Nyssell på Malmö universitet visat hur de så kallade marknadskravallerna i Eskilstuna.
När var det alltså?
På 30-talet.
Ja.
Och det är väldigt likt det vi undersöker. Det som skiljer är att de förstås inte alls om ungdomsupplopp. Utan det var den sociala frågan och det handlade om arbetarklassens så här bristande disciplin. Och
man tittar inte på generationer utan man tittar på klass snarare.
Alltså. Ja, och liksom social position i samhället. Så att det som skiljer de här ungdomsupploppen, det är ju att det är ungdomar. Inte i betydelsen en speciell åldersgrupp, för den åldersgruppen 15-25, om jag skulle gissa, har nog alltid varit ganska överrepresenterad i den här typen av oroligheter. Men det som skiljer ut 40-talet är att nu börjar vi prata om kategorin ungdomar.
Det gör man inte innan, menar du?
Nej, inte på samma sätt.
Fast jag vet, jag har ju haft 1600-tals historiker här och ändå när man pratar om de traditionerna, det fanns ju mycket som förknippas med ungdomar, så hur man firade jul och höll på att busa med grannarna och grejer. Men det är ändå inte ungdomar då, eller?
Ja, nej, men det är klart att liksom det äldre bondesamhället och också liksom det tidiga industriella samhället har ju den här idén om att det finns någon typ av mellanperiod från konfirmationen till det att du bildar en familj, om vi ska vara lite schablonmässiga. Men jag skulle nog ändå vilja säga att i och med välfärdsstaten så började komma ett helt nytt skikt av experter och det började produceras liksom akademisk kunskap och det började produceras populärkulturell kunskap som på olika sätt säger att här finns en grupp som vi skulle kunna kalla ungdomar, eller på 50-talet började de också laborera lite med ordet tonåring.
Mm. Men är det här knutet till någon slags ungdomskultur? Man börjar ju prata om olika så här subkulturer på 40. Det kanske fanns tidigare, men de jag känner till dyker ju upp på 40-talet. Alltså.
Ja, det fanns ju ungdomskulturer redan från liksom sent 1800-tal. Grilljannar och svingpjattar och så här.
Grilljannar?
Ja.
När dök de upp?
Ja, men det här är ju före min den period jag är absolut bäst på. Ja. Men jag tror... Jag nu ska jag killgissa och säga 1890-talet.
Okay.
Det är Kalle Lind arg på mig.
Ja.
Men liksom en grupp som hängde då på en känd, jag tror det är Operagrillen.
Okay.
I Stockholm. Och som då
klädde sig på speciella sätt.
Ja,
på speciell
och liksom
musik.
Tillskrevs en speciellt liksom fräckt och vanvördigt uttryck. Så att kanske framförallt i Stockholm har det ju funnits den här typen av liksom subkultur. Det som blir nytt under 40- och 50-talet framförallt är ju att subkulturen plötsligt blir omfattar alla då, eller stora delar av dem som kan kallas
ungdomar. Är man ungdom så blir man nästan så hamnar man i en subkulturell kategori då?
Eller? Ja, eller jag skulle nog kanske vilja säga, och det är väldigt tydligt i liksom hur Stockholms stad bemöter de här upploppen på 50-talet, är att först så jobbar de med idén ungdomar är en egen grupp och ungdomar har en egen kultur. Alltså att ungdom i sig blir en subkultur. Medan sen under 60-talet, då börjar fritidsförvaltningen förfina sin kunskapsproduktion om den här gruppen. Och då börjar de säga, nej, det är inte ungdomskultur generellt, utan det finns olika subkulturer. Det finns mods och det finns sunar och det finns päron. Päron är en väldigt suspekt och udda ungdomsgrupp som ingen egentligen riktigt vet vad de är för ena. Det enda som utmärker dem är att de inte har några utmärkande drag.
Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ni har ju beskrivit ett antal olika ungdomskravaller. Det börjar ju påsken 1948 på Södermalm, på Götgatan till och med.
Mm.
Vad är det som händer då?
Ja, det är också väldigt oklart vad den utlösande faktorn är. Alltså, det är påskledighet. Många människor, framförallt ungdomar, är ute och hänger runt, går upp och ner längs Götgatan, letar efter någonting som ska hända. Möjligen är det så att det utbryter ett bråk mellan...
Jag tänkte man kanske ska återkomma här. Det kanske inte folk förstår idag, för yngre människor, att på den här tiden på påsk så är allting stängt.
Ja, precis.
Man får inte ens ha öppet, eller är det frivilligt man stänger ner?
Nej, det är nog till och med reglerat i lag. Och på den här tiden, också för yngre lyssnare, så var ju Södermalm en arbetarklassat ställe.
Just det var inte så hippt.
Nej.
Nej. Jag har hört talas folk berätta om att jag lyssnade på någon podd någon gång, eller någon dokumentär med en man som på 70-talet bodde på Södermalm och läste på läkarlinjen. Och det var så sent som på 70-talet. Och det var många i hans klass då som vägrade av med honom att göra bara för han bodde på Södermalm.
Ja. Ja, men precis. Och det är ju, Södermalm var ju också väldigt trångbott och ganska fattigt. Och det innebar ju att ungdomar hade inte så många ställen att vara på, och liksom gatan blev ju på många sätt deras vardagsrum. Det där borgar, som sociologen Mats Fransén har visat, ju för återkommande och kontinuerliga konflikter med polisen.
Mm.
Och under just påskhelgen 48 så eskalerar en sån här konflikt.
Vet man varför?
Nej. Vi har inte kunnat titta riktigt.
För ni har verkligen grävt i polisarkivet.
Vi har grävt i och läst alla polisrapporter. Vi har kunnat titta och läst pressrapporteringen från händelsen och så. Men det verkar som att ett ganska rutinmässigt ingripande från polisen liksom spinner ur kontroll. Omkringstående ingriper och säger, men sluta upp med det där, och kanske försöker någon frita någon som polisen har försökt gripa. Varpå poliserna såklart då svarar med att begära förstärkning. Och var förhållandevis, skulle vi nog tycka idag, frikostiga med sina sablar.
Ja, man har sablar fortfarande på 1948, polisen.
Mm.
Alltså i stål då? Sådär.
Ja, inte slipade ska vi ju säga. Nej. Men det är ett rejält liksom, stycke stål.
Som man använder och slår på folk då?
Ja.
Mm.
Och det gör ju såklart att det är ganska mycket huvudskador.
Mm.
Och det är faktiskt alla upplopp vi har undersökt fram till 1965. Där har ju ordningspoliserna sabel. Och
så sent som 65 alltså?
Ja, och polisfacket driver också en väldigt hård liksom, kamp för att få behålla sabeln, som sägs då ha respekt med sig.
Ja, det kan man förstå om man har fått en sabel i huvudet någon gång.
Ja, det visar ju sig dock, och det här är ju också väldigt i linje med liksom vad modern polisforskning säger, att om du liksom ganska urskillningslöst hugger med sabel mot en folkmassa, så visst, många kommer ju tycka att det är jättejobbigt att gå därifrån, men en inte obetydlig andel kommer ju tycka att det är för jävligt och bli arga. Mm. Och det är ju precis vad som händer under påskkravallerna.
Vet man hur många ungdomar som var inblandade i de här kravallerna? Eller till att börja med, var det ungdomar bara?
Det är ju lite svårt att säga. Det beskrivs som ungdomar i pressen. Tittar vi på de som blir gripna av polisen så är ganska många mellan kanske 15 och 25, men det är en inte obetydlig andel som är äldre.
Mm.
Och det är ju såklart också ett väldigt speciellt urval. Det behöver inte vara representativt för alla som har varit med på platsen, liksom, vilka polisen tar med sig hem.
Men vet man hur många som var inblandade i de här kravallerna?
Ja, det är också väldigt oklart. Tidningsuppgifterna talar om att den dagen under påskhelgen när det var som flest, så var det kanske mellan 8 och 10 000 personer som rörde sig på Götgatan och kring Medborgarplatsen och de lite mindre gatorna som är där omkring.
Men det är ju jättemycket folk.
Det är jättemycket folk.
Och det här är ju relativt, Götgatan är ju ganska trång gata så där också.
Ja.
Hur reagerar myndigheterna på det här? Jag menar, polisen ingriper ganska brutalt, arresterar massa, och sen ebbar väl det här ut då?
Ja, det ebbar ut efter påskhelgen antagligen, för att folk måste jobba. Gå tillbaka till jobbet.
Ja.
Och här ska vi ju tänka att också 15-åringar uppåt jobbar ju typiskt sett
just
vid den här tiden.
Men är myndigheterna så, ser man det här som något som man måste dyka ner i och förstå, eller hur?
Nej. Det är ju spännande att det här beskrivs väldigt mycket i den politiska debatten och på ledarsidor och så här, som liksom ett moraliskt problem som handlar om ungdomens bristande uppfostran, och säger kanske företrädesvis konservativa och liksom kristna röster. Har inte det här också med den tilltagande ateismen och liksom minskade respekten för kyrkan att göra i samhället? Däremot så finns det ju en del liksom lokala krafter i civilsamhället som på olika sätt, de så kallade ungdomsklubbarna till exempel.
Vad var det för någonting?
Möjligen en front för det kommunistiska partiet vid den här tiden. Möjligen också någon typ av liksom fristående, ja men vad ska vi säga, en fristående ungdomsorganisering där ungdomar själva samlades i lokala klubbar. Fanns ett antal på Söder till exempel. Och ja, men bedrev något som vi kanske idag skulle förstå som en fritidsgård ungefär. Och sen så fanns ju såklart föreningslivet i stort, men kanske framförallt idrottsföreningar, och de anordnar också en gala på Eriksdalsbadet.
Efter det här alltså?
Ja, och det är också som ett sätt att liksom dra bort ungdomar från gatan och istället dra in dem då, där de får lyssna på storbandsjazz och dricka läsk och så här.
Men även i sin samtid där så är man ganska på, man får aldrig någon riktig förklaring till varför det här har uppstått
egentligen. Nej, det utreds ju inte heller som en samlad händelse på det sättet som det kanske hade gjort idag, utan polisen gör ju ganska schematiska i de flesta fall utredningar av de som blir sen då dömda för missfirmelse av tjänsteman, det vill säga att de kanske har sagt att en polis är en jävla fascist eller så. Bonjävel, det är väl kanske de två typiska tillmälena.
Mm. Varför just bonjävel?
Ja, men det är ju för att de ungdomarna på Söder har ju en jätteurban kultur och självbild.
Mm.
Medan polisen typiskt sett rekryteras från gamla stammanställda militärer och människor som har flyttat från mindre orter in till staden.
Så det är
staden.
Bonlurkar?
Så uppfattas de i alla fall av Stockholmsungdomen.
Ja. Men den här typen av ganska hårdhänta ingripande, var det så man hanterade ordningsproblem i den här tiden? Eller?
Ja, och här ska vi också komma ihåg att liksom, polisen har ju alltid, och det har de ju ganska mycket fortfarande, har ju alltid haft den här dubbelheten i sitt uppdrag. Alltså, å ena sidan så ska de ju beivra och utreda brott, å andra sidan ska de upprätthålla den allmänna ordningen. Och de där två uppdragen kommer ju ganska ofta i konflikt med varandra. Till exempel om vi väldigt hårdhänt går in för att upprätthålla den allmänna ordningen, så kommer det generera en massa brott. Därför att folk tycker att det är för jävligt. Och om det kommer en stöddig polis och säger, hör ni, flytta på er.
Några år senare då, 1951 och 1954, så uppstår det kravaller i Bercy Park.
Ja.
Alltså, som ligger ungefär vid Dramaten, där mellan Berns och Kina-teatern faktiskt.
Ja.
Ja. En ganska, idag skulle man säga, ganska undanskymd plats på något sätt. Men det var det inte på 50-talet, eller? Eller undanskymd kanske det var, eller? Men det var ett centrum på något sätt.
Precis, och kanske just för att den var lite undanskymd så blev den i alla fall förstådd av sin samtid som ett centrum för allehanda skumraskaffärer. Det var i Bercy Park som det gick att köpa narkotika.
Som började bli vanligt på 50-talet då, eller?
Ja, vanligare i alla fall. Det var också ett ställe för illegal spelverksamhet och för att köpa smuggelsprit. Och här ska vi också komma
ihåg skumt ställe.
Att 50-talet var ju också liksom motbokens tid. Så att spritförsäljning var väldigt hårt reglerat i övrigt. Och dessutom så pekades Berzelii park under det tidiga 50-talet ut som en liksom ett syndens näste där det försiggick mycket så kallad pojkprostitution, det vill säga homosexuell prostitution.
Ja. Så att det här var ett område som av allmänheten och så såg som lite shady eller vad man ska säga.
Ja, det hade något sånt rykte. Och samtidigt så ska vi, om vi tänker på liksom Stockholms nöjesgeografi. Nu är ju 50-talet ett ganska trist årtionde.
Men jag kan tänka mig att både Berns och Kina teatern lär jag har funnits 1950.
Ja, verkligen. 51, och det fanns ju ett antal liksom andra sådana här stora nöjesetablissemang som låg kring Berzelii park. Ja,
det är inte så långt till Nalen heller därifrån egentligen.
Nej, och dessutom är det så att om du har varit på Gröna Lund eller nöjesfältet som låg bredvid och dansat en sommarkväll, så går du från Djurgården, passerar Nybrokajen, så passerar du Berzelii park på väg till vad heter det? Karl den XII:s torg heter det, va? Där alla spårvagnar gick.
Just det.
Så att det gjorde ju att sena fredag och lördagkvällar var det väldigt mycket människor i rörelse kring Berzelii park.
Men varför uppstod det kravaller här då?
Ja,
är det också oklart eller?
Det är också lite oklart. Det verkar vara väldigt mycket. Polisen är ju såklart där, de gör lite ingripanden, något ingripande går lite snett. Men det ganska snart så liksom började inför varje då helg skrivas i lokaltidningarna. Eller, DN kanske inte är en lokaltidning, men ja. Att liksom, ska det hända något i Berzelii park den här helgen också?
Det byggs upp en förväntan.
Precis, så här byggs liksom en idé om att det är det här det händer. Och det gör att ganska snart så kommer det väldigt stora människosamlingar dit som liksom mest verkar stå och vänta på att någonting ska hända. Och det tillsammans med att polisen då stadigt skapar större och större kommenderingar för att hantera de här stora människomassorna är ju en väldigt giftig cocktail.
Men hur blir det här också? Blir det lika våldsamt och stort som på Södermalm 1948? Eller?
Det är nog inte riktigt lika stort. Här talar vi om liksom deltagarantal i liksom mellan kanske 1000 och 3000 eller så när det är som allra flest. Däremot skulle jag säga att det här är de händelser vi har undersökt som är absolut mest våldsamma. Framförallt är polisen oerhört brutal.
Vad gör de då med?
Ja, men till exempel så rider de liksom, de rider ryttarchock eller kavallerichock. Ja, kavalleri är det ju kanske inte riktigt, det är ju polisrytteriet.
Ja. De rider rakt in i folk.
Och slår omkring sig med sina ridspön längs Nybrokajen. Och där blir väldigt många skadade. Bland annat kommer några oturliga norska diplomater i vägen och får en ganska allvarlig huvudskada. Och det här leder till liksom diplomatiska förvecklingar mellan staterna.
De spör till och med upp diplomater.
Ja, de frågade nog inte först. Nej. Så kan vi nog säga. En polis blir kastad i vattnet från Nybrokajen.
Men det är ingen som dör i alla fall?
Ingen dör. Det är en man, 54, är nära att dö. Han blir i samband med de här kravallerna eller allmänna bråken så utbryter ett slagsmål. Han är på den förlorande sidan och blir som avslutning inkastad genom ett skyltfönster där han får kroppspulsådern avskuren. Men det råkar passera en sjuksköterska som är ledig, som gör ett väldigt rådigt ingripande och räddar den här personens liv. Och i samband med den här händelsen så blir också en polis väldigt illa misshandlad. Han får sin käke avslagen och sjukskriven i ett antal månader, 7 tror jag.
Så mycket för det idealiska 50-talet alltså.
Ja, man kan nog säga att liksom acceptansen för och det allmänna bruket av våld var betydligt större i samhället på 50-talet än vad det är idag.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
I'm Sandra,
and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Det är ju uppenbarligen folk som blir allvarligt skadade av polisens insatser. Det här är, ja. Hur reagerar allmänheten på det här och media och alltså politiker?
Ja. Politikerna i förhåller sig ju lite avvaktande.
Det är ingenting de går in och diskuterar?
Alltså. Inte i någon större detalj. Däremot så är vissa tidningar, till exempel Expressens ledarsida, är väldigt kritiska. Och menar att liksom här far polisen fram för hårt.
Expressen är väl en pigga tidning vid den här tiden? Ja. Den är relativt ny.
Så är det nog, ja.
Ja, och vill utmana etablissemanget lite.
Ja, så att det riktas kritik mot polisen. Och vad vi liksom så här i efterhand kan säga, om vi ska försöka analysera polisens ingripanden, så är det ju tydligt att här, precis som 1948, så har polisen en väldigt tydligt eskalerande strategi. De försöker liksom med ett ständigt ökande våld skingra de här folkmassorna. Och så finns ju idén då att om de bara skingrar tillräckligt noga, tillräckligt hårt, så kommer det här problemet liksom upplösas.
Polisen gillar verkligen inte folkmassor?
Nej, men det gör nog polisen historiskt sett generellt inte. Alltså för att folkmassor är problem i det urbana rummet. De stör liksom ordningen.
Mm. Tror du att polisen idag hade reagerat, eller menar, hade de upplevt det här som ordningsproblem idag också? Det kanske de rimligtvis hade gjort.
Ja, det är nog inte ett orimligt antagande, och det här ska vi också vara tydliga med. Och det är ju någonting som jag och Martin pratade mycket om när vi skrev den här boken, att vi så här i efterhand såklart kan ha en kritisk blick på de ingripanden som polisen gjort, och med stöd av liksom modern polisforskning säga, ja men det här kanske inte var så bra. Det innebär ju inte att vi tycker att den här typen av ungdomsupplopp är superfina och jättebra. Utan snarare att vi kanske har velat som historiker förstå dem på ett sätt som samtidigt inte alltid gjorde.
Mm. Men det är inte sån stor skillnad egentligen mellan upploppen 48 och de 51 och 54?
Nej, de är ganska lika i liksom sin allmänna natur.
Mm.
Och de är också väldigt lika i hur liksom den politiska nivån på många sätt säger att det här är ett polisiärt problem och det kan vi lösa med polisiära medel.
Det är inget politiskt problem.
Nej.
Nej.
Och det är ju väldigt tydligt att det finns ingen som säger det är vi som är de här. Alltså att det som utmärker de här ungdomsupploppen är ju att det saknas, till skillnad från många andra upplopp, en tydlig kollektiv aktör bakom.
Eller det är ingen som organiserar det.
Nej, och det är ingen heller som kommer i efterhand och säger jag företräder den här gruppen, här är våra krav. Tvärtom, vilket vi ser sen under nyårskravallerna. Så är det till och med så att avsaknaden av krav är så stor att när det väl blir ett politiskt problem så behöver politikerna själva hitta på vilka krav det är de kan tillmötesgå.
Mm. Mm. Men om vi hoppar fram ytterligare här i tiden när vi kommer fram till Hötorgskravallerna 1965.
Mm.
Vi pratade lite innan vi gick in här i studion, alltså att det händer ju någonting där mellan 50- och 60-talet med samhället i stort, eller hur? Det blir liksom en annan... Vad säger man? Ett annat samhällsklimat eller mångt och mycket?
Ja, det tror jag är en inte orimlig sak att säga.
Men skulle du säga, för att kravallerna som uppstod 1965, hur skiljer de sig då från det som hänt tidigare?
Ja, alltså till sitt förlopp så skiljer de sig egentligen inte så mycket. Om vi tittar.
Det är ordningsproblem, mycket ungdomar.
Det är så kallade mods, eller det är i alla fall ungdomar som beskrivs som mods. Det är inte sagt att de själva förstår sig så. Som sitter.
Det kallas för modskravallerna.
Det, ja, vi har velat kalla det för hötorgskravallerna just för att komma bort den här. Men i det kanske allmänna historiemedvetandet, i den mån vi överhuvudtaget känner till de här händelserna, så kallas de ofta för modskravallerna. Det sitter ungdomar på hötorgstrappan på sommaren, veckorna precis innan skolan ska börja. De dricker...
Det är ju farliga veckor där, precis innan skolan börjar.
Alltså. Kritiska veckor. De dricker öl, en del av dem kanske. Spelar gitarr eller har bärbara, olika typer av bärbara musikspelare med sig. En del pojkar har oroväckande långt hår och de gillar konstiga brittiska band.
Men är de mods?
Ja, det vet vi faktiskt inte.
Nej, men för det finns massa olika ungdomskulturer i den här tiden, eller hur?
Ja, det gör det ju. Men de blir beskrivna som mods i alla fall i tidningarna. Och det syns, den här konflikten syns redan från liksom maj-juni egentligen. Att handlarna på Hötorget tycker att de här ungdomarna stökar ner och är allmänt skräniga. Vi har grävt lite i polisens arkiv och konstaterat att här görs ju regelmässiga eller rutinmässiga ingripanden mot de här.
Alltså även innan det blivit kravaller?
Ja,
alltså.
Flera månader innan. Att det liksom är, polisen på olika sätt markerar den här gruppen och skingrar för stora grupper eller ingriper mot någon som kanske... till exempel är det en ung man som blir gripen för att han sitter på en parkbänk, men han sitter liksom ovan med rumpan på ryggstödet och fötterna på själva bänken. Det är ju ordningsstörande.
Jag tror att acceptansen för beteende idag, den är nog större idag. Jag tror inte att polisen skulle ingripa mot någon som sitter på ryggstödet på en bänk idag.
Nej, det får vi väl hoppas nästan. Nej, men precis. Här är ju... 65 är också väldigt mycket en skarv eller ett skifte mellan två helt olika sätt att förstå samhället.
Och vad består det skiftet i nu?
Ja, men jag tänker att här finns den som kanske poliserna bär, den lite äldre, ganska auktoritära synen på hur ett samhälle ska fungera. Där polisen är liksom ordning, de är bärare av ordningen, de är ordningsmakten. Och sen så efter 65 så kommer ju det här, där blir ju Sverige ett mycket egalitärare samhälle. Männen börjar ta av sig sina hattar, vi lägger bort våra titlar.
Bara en sån sak, ta sig hatten. Men hur stort var de här? Var det lika stort som de här 1948 och så, de här kravallerna?
Nej, det här är nog, och det är nog också ett resultat vi har, att här ser vi en trend över tid, att det avtar i mängd deltagare avtar. Här rör det sig kanske kring 1000-strecket ungefär. De här kravallerna verkar börja med att en grupp raggare kommer och det utbryter ett bråk. De här raggarna blir bortdrivna från Hötorget av mods, som de själva förstår det i alla fall. Som
raggare, det är ungefär som vi tänker oss raggare fortfarande, eller?
Ja, det är motorburen ungdom i alla fall. Som också gillar amerikansk musik, men från en lite tidigare. Eller ja, kanske då som gillar amerikansk musik snarare än brittisk popmusik. Och då ingriper polisen och sen så är det igång. Här händer några intressanta saker. Dels är det här det första upploppet som vi har hittat av de här upploppen, där det förekommer systematisk fönsterkrossning. Det har det inte gjort tidigare. Det är ju någonting som vi spontant tänker.
Finns det någon inspiration utifrån, eller tror du bara det har uppstått? Det kanske är mer skyltfönster helt enkelt.
Ja, det är väl inte en orimlig hypotes, även om just nyårskravallerna 56-57 som försiggår på Kungsgatan, där föreställer jag mig att det också finns ganska mycket skyltfönster att slå sönder. Här finns också den så kallade rusningen som vi inte heller har stött på tidigare. Alltså att en stor grupp ungdomar springer runt och skriker i grupp. Liksom ner för en gata och upp för en gata utan något till synes liksom,
utan något syfte
egentligen. Syfte eller mål. Det finns ganska ofta, verkar de bara springa liksom runt och så kommer de tillbaka till Hötorget efter en kvart eller så. Det förvirrar ju polisen dock, kan jag säga.
Det här, mitten på 60-talet är vi är ändå framme i mitten på 60-talet här nu, och det börjar väl ändå gro en politisk medvetenhet som kanske inte riktigt har funnits tidigare. Politiseras det här upploppet på något sätt?
Ja, alltså i efterhand så beskrivs ju de här upploppen ofta som starten på den svenska radikalismen.
Men finns det några politiska krav från ungdomarna här? Nej,
det gör det absolut inte. Eller vi har inte kunnat titta det. Vi har inte heller kunnat titta några exempel på att det finns någon typ av kollektivaktör bakom. Däremot, det som är intressant är att 1965, då är Stockholms stad oerhört intresserad av att förstå det här.
Varför tror du att det har förändrats då? Ja,
det här tror jag handlar om välfärdsstatens utbyggnad.
Det finns människor som kan bry sig om det här, ja, som har det som sitt arbete.
Här finns ett skikt av vad vi skulle kunna kalla för sociala experter. Socialarbetare som jobbar på barn och, vad heter det, barnavårdsförvaltningen. Och den här kan vi också se hur den framväxande, alltså hur fritidspolitiken växer fram som ett eget fält där det kan finnas experter. Så här gör Stockholms barnavårdsnämnd en jättestor utredning. Polisen omhändertog 460 personer under 22 år. Och det här var ju ett, nu ska vi säga att de allra flesta av de här omhändertogs dagarna efter kravallerna när polisen införde undantagstillstånd på Hötorget. Så att alla som var under 22 som ville bege sig dit.
Så direkt att komma dit så hade man, så man behövde inte vara stök egentligen för att bli omhändertagen.
Utan det här var som det står i handlingarna, för att det förelåg risk för störande av den allmänna ordningen eller våldsamt upplopp. Men det här gav ju Stockholms barnavårdsnämnd ett, ska vi säga, viktat urval av ungdomar.
Mm.
Och alla de här fick besök hemma hos sig av barnavårdskonsulenter. Och de fick svara på en massa frågor och det gjordes enkätundersökningar. Så att här finns ett väldigt omfattande material som sen kriminologer fick undersöka. Så här gjorde de ju en, liksom, en sociologisk utredning egentligen. Vad kännetecknade då de här grupperna?
Ja, vad kännetecknade de?
Ja, här kan vi säga att till skillnad från 50-talet så var... Vid den här tiden så var barnavårdsnämnden inte intresserad av deras, liksom, individuella psykologiska... disposition eller konstitution.
För man hade gjort liknande undersökningar på 50-talet.
Man hade gjort liknande undersökningar.
Och vad hade man kommit fram till där då? Eller vad kollade man då?
Då var det liksom kravallpojkens psykologi som var det intressanta. Vad utmärker en kravallpojke? Jo, men han säger, det är en jätterolig utredning, för den inleds så här. Ja, men ungefär 25% av dem vi har undersökt är kvinnor. Så det är egentligen inte meningsfullt att prata om kravallpojkar, säger utredningen, och sen pratar den bara om kravallpojkar.
Kvinnorna tänker man bort?
Ja.
De passar inte in i mallen? Riktigt.
Nej, de passar inte in i, liksom, den förväntade bilden. Medan då kravallpojken har en psykologisk disposition som är att han är lite fräckare och lite modigare än andra. I vissa situationer kan kravallpojken då vara en ledare, och det kan vara väldigt positivt, men det kan också vara väldigt negativt därför att han kan dras med i sinnesstämningar. Och här är ju liksom barnavårdsnämnden väldigt influerad av en äldre, liksom, socialpsykologisk tradition som pratar om massans psykologi.
Man betraktar dem inte som kriminella eller så i alla fall?
Nej, men som avvikare i den här klassiska, liksom, sociologiska avvikelsesociologin.
Mm.
Och då gäller det, säger barnavårdsnämnden, att vi måste skapa system som gör att ungdomar inte samlas i för stora grupper, för då kan sådana här negativa socialpsykologiska mekanismer
inträffa. Det här säger man på 50-talet?
Det här säger man efter nyårskravallerna, ja. 56-57. Ja. Och det innebär att då nästföljande nyår så arrangerar Stockholms stad en himla massa nyårsfester ute i förorterna. Och så säger de, ja, men om vi har de här festliga nyårsfesterna, Coca-Cola är med och sponsrar, och de har en jättestor nyårsfest för ungdomar på Blå Hallen också. Då kommer ju ungdomarna vilja gå på nyårsfest. Vi förstår att de inte vill vara hemma och titta på tv med mamma och pappa. Men vi ska hålla dem borta från Kungsgatan.
Funkar det då?
Ja, men det funkar, tillsammans med såklart att polisen är ganska många fler och ganska mycket tuffare på Kungsgatan nästföljande nyår. Så där blir liksom den individuella psykologin den huvudsakliga förklaringsmodellen. 65 däremot, då är det gruppers sociologi som är intressant. Och här börjar liksom den moderna subkultursociologin användas. Barnavårdsnämnden utreder, ja, men vilka ungdomsgrupper finns det? Ja, men det finns mods, det finns sunar, det finns de här päronen som vi inte riktigt vet vilka de är.
Sunar och päron, vad var det för denna?
Ja, sun, mods, alla vet kanske de flesta vad de är, och raggare vet.
Fast jag tror idag tror man kan ha en snedvriden bild vad mods är, för då tänker man nog. Man kanske har sett klipp på YouTube. Jag har sett att man kan hitta så här korta klipp på YouTube från de filmen de kallar oss mods av Stefan Jarl. Och det handlar ju egentligen om unga människor som verkligen är på glid mer än en subkultur, skulle jag säga.
Ja, det gör det. Men i alla fall den första filmen där de kallar oss mods. Sen blir det ju fruktansvärt. De är ju fruktansvärt bra, men fruktansvärt nedslående på många sätt. Det är väldigt tragiska människoöden, såklart. Ger väl ändå en ganska bra bild av hur mods kunde se ut. Alltså det är de här militärjackorna och det är lite längre håret och det är gympaskorna och det är,
ja, jag är gammalt 80-talsmods och vi hade ju inte det där långhåriga stilen alltså, så att,
Nej, jag har förstått som att mods nu för tiden är väldigt prydliga.
Det var de i England också alltså på 60-talet. Sen när de kom till Sverige så blev de långhåriga, även om det fanns små grupper som hade mer den 80-talsstilen alltså, så.
Ja, precis. Ja. Och det är ju också intressant att det som jag också tänker på, ja, men Fred Perry, Polo Piquet.
Ja.
Det här är inte public service, jag får nämna varumärken.
Du får säga hur många varumärken du vill. Alltså.
Ja. Ja, men det här är liksom väldigt propra kashmir-rocken liksom, och kanske kängorna. Det tror jag inte var så vanligt, eller det vet jag inte var så vanligt i det svenska 60-talet.
Så de fanns, men det var en försvinnande liten grupp.
Alltså. Sunar och då den kvinnliga motsvarigheten Doris. Sunar och Dorisar var ju då de lite kanske medelklassigare, lite snällare, lite proprare ungdomarna.
Mer beatniks eller?
Nej, snarare mer kanske liksom normisar.
Okej, är det dagens kategori?
Ja, nu är jag så gammal så jag vågar inte säga vad som finns för någonting nu.
Ja. Jag tror inte subkulturer är ett begrepp på samma sätt idag som det var så sent som för 30 år sedan faktiskt.
Nej, eller så finns de någonstans där vi inte ser dem. Kanske. Ja, i alla fall. Så det fanns mods och det fanns sunar och dorisar, det fanns raggare, de hade läderjackor och bryllkräm om vi ska vara lite schablonmässiga.
Och raggarna var kanske lite fler på den tiden än vad de är idag.
Ja. Precis. Och sen så fanns då de här så kallade päronen, som är den största gruppen i barnavårdsnämndens utredning. Men de verkar inte ha några utmärkande drag. Så det är kanske vad vi idag skulle förstå som bara vanliga ungdomar. Och barnavårdsnämnden är väldigt intresserad av att ta reda på, ja, men hur förhåller sig då de här ungdomsgrupperna till varandra? Och hur förhåller de sig till samhället i stort och samhällets liksom auktoriteter som polisen? Så då gör de liksom en ganska avancerad utredning av, ja, men mods gillar inte raggare. Raggare hatar verkligen mods. Och så konstaterar de, ja, men problemet är om de här ungdomsgrupperna möts. Så att vi måste skapa system för att få dem att inte mötas.
Okej.
Så vad de gör då är, de gör också den väldigt korrekta analysen tror jag, att ja, men ungdomar vill inte vara kvar ute i sina förorter. De vill inte i stan. Och vi har också byggt Stockholm på ett sätt som gör att alla lätt kan och kanske till och med ska ta sig in till centrala Stockholm.
Det finns kanske inte så mycket att göra ute i förorterna.
Nej.
Nej.
Men konstaterar barnavårdsnämnden, det finns inte så där fruktansvärt mycket att göra för ungdomar mellan 15 och 20 inne i Stockholm heller. Ja, då är det ju inte så konstigt att de hänger på Hötorgstrappan. Men, säger barnavårdsnämnden, vi skulle ju kunna ha fritidsgårdar. Så de skapar två stycken fritidsgårdar inne i centrala stan som har en tydlig liksom inriktning på modsungdomar.
Okej, okay. Raggare var inte välkomna.
Nej, raggarna får lite senare på 70-talet en egen gård någonstans ut mot, tror jag, Nykvarn eller Nyköping eller ja, en bit ut där det går kanske bättre att mäcka med bilar och köra runt och sådär.
Men det är i alla fall ett helt annat hanterande av det här problemet.
Det är det verkligen, och det bygger liksom på att styra grupper snarare än att ingripa mot enskilda individer. Och det bygger på att få dem att liksom själva bete sig på ett sätt som är önskvärt ur stadens synvinkel, eller den kommunala byråkratins synvinkel, snarare än att liksom ingripa och straffa mot individer som gör fel. Så att det ska, som kan tänka att de vill liksom bygga ett system där det ska vara lätt att göra rätt.
Jag tänkte en liten utveckling här som jag vet att det inte är ert forskningsområde. Det är ju utanför Stockholm. Men sånt här förekommer i Malmö, Göteborg, större städer överhuvudtaget.
Ja,
eller?
Och just de så kallade modskravallerna får ju en väldigt tydlig spridning runt om i landet, kanske delvis via massmedia. Och ett antal som vi kanske skulle kunna förstå som någon typ av liksom härmningsupplopp nästan.
Även i småstäder då, eller?
Ja, eller i alla fall i lite mindre städer.
Vad är det minsta stad du har hört talas om upplopp i då, i den här tiden?
Just när det gäller modsupploppen så har jag inte sådär jättebra koll, men jag tror det är i Jönköping och liksom den typen av städer. På 50-talet vet jag att det var ett stort nyårsupplopp i, jag vill säga, Mora.
Okay.
Dit ungdomar från Falun hade rest. Och polisen kände sig tvingade då att kalla in brandkåren och sprutade ner alla inblandade med vatten i minusgrader. Vilket ju såklart fick slut på själva upploppet, men kanske var mindre bra av andra anledningar.
Ja. Ja, men det här är ju en tid när samhället förändras på så många sätt, eller hur? Men en av de mest förvånande, när man får det så här sammanställt i en väldigt fin bok med mycket spännande bilder och så i också, tycker jag en grej som jag reagerar mest på, efter högtorgskravallerna 1965 så tar det 22 år innan vi har kravaller i innerstan i Stockholm igen.
Ja, precis.
Eller har ni räknat bort någon så här raggarupplopp eller något sånt där?
Ja, det har vi ju gjort. Här ska vi säga att det här kanske delvis har med våra urvalskriterier att göra. Att vi valde att vi ska bara undersöka upplopp där ingen ställde några krav.
Okej. Okay.
Och det som är intressant med 70-talet är att det är ju kanske på många sätt ett väldigt politiserat årtionde. Dels finns det en väldigt liksom ung och växande ny vänster, som i alla fall i början av 70-talet är också ganska gatumilitant på en del sätt. Så där finns ju ett antal kravallliknande situationer kopplade till Vietnamrörelsen till exempel.
Så att man kan säga att upploppen kanaliseras in i Vietnamrörelsen kanske, i mer organiserade former eller vad?
Det är ju en tolkning som jag inte känner att jag har empiriskt stöd för att göra.
Nej, men jag kan få göra den tolkningen.
Kanske en mer journalistisk tolkning då. Nej, men det är väl en hypotes. Men en sak som vi undersökte faktiskt ett upplopp som hände på 70-talet, de så kallade raggarkravallerna. Men insåg ganska snart att det är från början ett ganska typiskt ungdomsupplopp, det är en ungdomsgrupp. De kommer i klammeri med polisen. Här finns någon jättekonstig konflikt med, som det står i tidningarna, illegala spelhålor. Men det som är spännande och som kanske är typiskt för 70-talet är att det här upploppet övergår ganska snart i mer traditionellt liksom politisk verksamhet. Raggarna bildar en förening, de ställer krav på staden. Okay. Och får också de här kraven till mötes. Alltså att staden till mötes går kraven och ger dem en egen lokal.
Men det finns liksom ett sätt att kanalisera den här energin som ändå finns i de här upploppen.
Ja, i det här fallet verkar det ju vara så.
Mm. Så det är inte så att det inte fanns några upplopp?
Under 70-talet?
Nej.
Nej, men inga som vi har valt att definiera som ungdomsupplopp just i Stockholm.
Mm. Men vad är det som händer då på 80-talet när vi får de här, det här har ju jag minnen av till och med, jag bodde inte i Stockholm då, men Kungsan.
Mm.
Vad är det som händer då?
Ja, det är ju de här farliga veckorna
precis
innan. Det är
1987, eller hur?
Ja, innan skolan börjar. Och egentligen är ju liksom Kungsträdgården blir ju, ja men lite som Berzelii park. Att det blir liksom, det är en plats som till sin materiella beskaffenhet såklart är neutral. Men i andra halvan av 80-talet så blir den kodad som en liksom ganska ruffig plats.
Det händer saker som inte är tillåtna där, eller?
Ja, jag skulle säga att Kungsträdgården på många sätt blir liksom epicentrum för 80-talets stora moralpanik kring ungdomsvåld, eller gatuvåld.
Mm.
Och det är där som någon tidning skriver, ungdomar med ett ohälsosamt intresse för asiatisk kampsport går på fredag och lördagkvällar för att hitta någon att sparka ner.
Men vi kanske mer ska vara mer konkret. Vad är det som händer i Kungsträdgården 1987?
Ja, det är ju
framåt de här sista skälvande sommarveckorna.
Precis. Ungdomar samlas. Här ska vi också vara medvetna om att Kungsträdgården har ju liksom fått en del i stadens sociala ungdomsgeografi. Det är inte alla ungdomar som känner sig välkomna överallt i Stockholm. Till exempel de skinheadsen, som ju vid den här tiden är väldigt tydligt liksom rasideologiskt influerade, håller till i Gamla stan. Och så finns det ett antal sådana här uppdelningar. Men det som är utmärkande för Kungsträdgården är att där säger i alla fall ungdomar i polisförhör, ja men där kan de flesta vara.
Okay.
Det är en mer liksom allmän plats för alla.
Förutom skinnhuvudarna då kanske?
De hade kanske fått det lite stökigt.
Ja.
De var ju generellt väldigt, väldigt våldsamma också under den här perioden. Men där hänger liksom ungdomarna. Och där är också lite så här, det är också lite oklart vad som egentligen får de här kravallerna att bryta ut. Polisen är såklart där och försöker reglera vad som händer, ingriper till viss del. Någonting går lite fel, det blir lite bråk, polisen kallar på förstärkning, det börjar kastas flaskor, ja, och sen är det igång. Och sen så drivs det ju inte helt obetydligt via media kanske. Också en förväntan inför kommande då kvällar.
Jag måste säga att jag har sett bland de mest absurda rapportklipp från den här tiden. Som jag, när jag läste din bok så var jag tittade jag på rätt mycket på YouTube. Bland annat så hittade jag ett klipp där reporten på Rapport går ut och samlar ihop ett gäng såna här ungdomar som får liksom spela hur det går till när man slåss. De slåss någon gränd där precis nere vid gatan mellan Kungsträdgården och BC Park där.
Mm.
Och jag har väldigt svårt att tro att det där skulle passera nålsögat idag ut i medieten. Ja, det är helt absurt alltså. Jag ska lägga en länk i show notesen till det här klippet. Ja.
Precis, men här drivs liksom en förväntan om att nu det ska hända någonting. Och det gör ju att fler och fler samlas. Det som är intressant med de här kravallerna skulle jag säga är några saker. Dels är att nu är vi nere på liksom att vi räknar deltagarantalet i hundratal.
De är mycket färre.
Ja. Dels är det här en av de få tillfällen jag känner till där någon kastar en molotovcocktail i en upploppssituation i Sverige.
Riktigt farligt med andra ord.
Ja, träffar inte polisen utan någon, en ung kvinna som står bredvid får sitt hår antänt men klarar sig som tur är. Så på många sätt, här har liksom de vi pratar om folkmassor eller ungdomar, eller de som deltar i upploppet har liksom på något sätt eskalerat sin repertoar.
Vet man varför?
Det är väldigt oklart. Det är klart att här finns ju också en annan medial situation där ju människor såklart har fått tillgång till via massmedia hur upplopp går till på kontinenten. Och där är ju till exempel Molotov-cocktails ett väldigt vanligt inslag. Om vi tittar på bilder från Paris eller Berlin eller så. Här är väldigt mycket skadegörelse. Här är också en del plundring av Europen till exempel. En annan väldigt intressant sak med det här upploppet är att här har polisen en väldigt mycket tydligare strategi. Här går det ut väldigt tydliga order och det verkar också som att polisledningen har bättre möjlighet att se till att ordern också blir verklighet. Det är att man ganska snart går över till en ganska avvaktande eller deeskalerande strategi.
Man ingriper inte?
Inte sådär preventivt och inte för att skingra. Tvärtom så säger polisen, ja men är ungdomarna i Kungsträdgården och det inte verkar vara något allt för allvarligt som händer där inne, så ska vi vara utanför. Och så ska inte vi gå in och provocera. Polisen gör ett ganska stort ingripande. Och det är när många människor har samlats på plattan och i de här gångarna under Sergels torg. Därför att det regnar. Och då säger polisen, ja men det här måste vi utrymma. Därför att här är det många människor samlade på en liksom, liten yta och det finns få utgångar. Om vi inte utrymmer nu och du utbryter kravaller och det är liksom någon som har tänt eld på en liksom, papperskorg och det är någon som har sparkat sönder en ruta och sådär. Då kan det bli fara och någon kan bli liksom trampad. Så där gör polisen ett preventivt ingripande. Som driver upp människor i Kungsträdgården.
Mm.
Och så avslutas hela den här serien av händelser med att en ganska stor grupp ungdomar har gjort en sån här rusning och då vallar polisen genom att stänga av sidogator strategiskt in dem på kyrkogården. Det är Johannes, va?
Mm. Ja, jag är lite osäker. Jag är dålig på gatunamn faktiskt.
Ja. Som ligger där precis bakom, mellan plattan och centralstationen ungefär. Och där gör de ett ganska hårdent ingripande med hundar och de beter sig på ett sätt som jag tänker att polisen kanske inte hade gjort idag där de liksom låter massmedia var väldigt nära och liksom filma varje enskilt gripande och så här på ett sätt som kanske mer handlar om att straffa i nuet än att liksom ha ett professionellt polisförhållande. Och det liksom sätter punkt för de här upploppen. Det som också är intressant med 80-talet är att här, vi hade ju kunnat tänka oss en linje där vi tänker att välfärdsstaten blir större och större i Sverige fram till 1990 ungefär.
Mm.
Det innebär ju då logiskt att om vi ser att välfärdsstaten, eller välfärdsstaden kanske vi skulle kunna säga, har tagit ett stadigt större intresse för att ingripa och reglera den här typen av händelser, då borde det ju vara som mest 1980, men det är det inte. Tvärtom så är det ett tydligt brott.
Hur förklarar du det?
Ja, men här säger ledande politiker, också rikspolitiker, handlar inte det här om de tilltagande skilsmässorna i samhället? Handlar inte det här om ungdomars bristande respekt för vuxen auktoritet?
Mm. Det här känns väl som att man skulle kunna ha snackat om tidigare också, eller?
Ja, och det gör man ju på 40-talet. Men inte på 50- och 60-talet. Utan där finns liksom en idé att det finns den starka staten och den kan gripa in och stötta och forma människor till liksom produktiva medborgare. Men på 80-talet, och där kanske har med nyliberalismens som ideologis genombrott i Sverige att göra, eller inträde i Sverige, eller med en tilltagande nykonservatism som vi ju ser väldigt tydligt i den angloamerikanska världen den här perioden. Så istället blir det återigen civilsamhället, Fryshuset framförallt, som griper in och anordnar disco, utomhusdisco, för att liksom kanalisera bort de här ungdomarna.
Fryshuset, det uppstår det? Är det nu det bildas? Eller?
Nej, det finns redan på plats. Så det är ju kanske mer en produkt av den här gatuvåldsdebatten, eller rädslan för gatuvåld. Intressant, nu har ju också Fryshusets grundare, Anders Carlberg, har ju också på många sätt en ganska konservativ idé om att det här handlar om unga män som saknar fadersgestalter. Och då behöver de få det, goda manliga förebilder. Här föreställer jag mig att han föreställer sig själv.
Säkert. Han var ju väldigt tydlig man i debatten vid den här tiden. Han var väl med i varenda debattprogram som jag minns det.
Precis, och han etablerar liksom sig själv som den som kan tala med ungdomar. Någon slags ungdomsviskare, om vi så vill. Så han är ju med i den allmänna debatten och säger, men det här är ungdomar och de har de här problemen och jag är den som kan lösa de här problemen åt samhället. Så här blir ju det istället då för att staden griper in och gör en massa saker, så blir det här liksom i någon mening outsourcat på i första hand och Fryshuset.
Om vi ska ha ett tema för det här för det här avsnittet, så är det liksom att vi liksom, att det är liksom ingen riktigt som egentligen förstår sig på de här upploppen, eller?
Nej.
Man försöker ibland, men det är väl någon riktig, det känns inte som man har någon riktigt bra förklaringsmodell, tycker jag.
Nej, precis. Och det är, frågan är ju om det ens går att förstå. Alltså just eftersom det är en så stor grupp människor som saknar egentligen en kollektiv identitet, som saknar en organisation eller tydliga ledare eller företrädare, så är ju frågan är om det ens är så meningsfullt att liksom kunna tala om en orsak eller en...
Jag misstänker att, eller visst, det är väl avgränsat, er studie är väl avgränsat fram till 1987, eller hur?
Ja.
Men det har ju, mig veteligen, så har det väl inte varit så mycket kravaller, i alla fall i innerstan. De har väl snarare skett ute i förorterna efter det här.
Ja, det är nog det vi, det var nog så vi tänkte också när vi avgränsade. Och det tror jag är, det är ju empiriskt sant. Och det går nog att spåra liksom i att Stockholm, det händer någonting på 90-talet i hur Stockholm som stad börjar fungera. Och det blir, det, alltså det blir en annan social geografi. Och det som liksom 65 var självklart, och det som nog också 87 var självklart, det vill säga att ungdomar från förorterna på ett naturligt sätt hade centrum som sin gemensamma samlingsplats. Mm. Jag är inte så säker på att det fortfarande är giltigt.
Fast jag vet, nu har jag läst här, det är mycket klagomål nu bland folk som bor på den finaste adressen i Stockholm, Strandvägen, klagar på att invandrarungdomar kommer in och kör bil.
Ja.
Precis som man klagade på raggare förr i tiden som körde bil på Sveavägen. Och det där har ju folk varit väldigt upp... Du har den finaste adressen du kan ha, och så är det en massa andra som tar ditt rum i besittning någonstans.
Exakt, och det tror jag är, det hade nog kunnat utvecklas till något vi hade kunnat. Vi hade kanske inte kallat det för ett ungdomsupplopp idag. Vi hade kanske, vår samtid förstår ju väldigt mycket genom etniska eller rasmässiga termer. Men jag tror att hade det blivit ett upplopp där, så hade det varit ganska likt dem vi har undersökt. Men jag tror att, nu sa jag ju precis att det här går inte egentligen att förklara, så nu ska jag ju såklart då försöka förklara det.
Det hoppas jag.
Nej, men i det du säger, där tror jag det ligger en nyckel till att förstå det här. Det handlar ju om det offentliga rummet. Vem får vara i det offentliga rummet? Hur många får de vara? På vilket sätt får de bete sig?
Det är inte självklart att man får vara i det offentliga rummet.
Nej, men det offentliga rummet bär ju alltid på den där spänningen. Och det offentliga rummet är ju såklart också ett konfliktfyllt rum. Därför att alla kan inte vara på det sättet som de själva vill samtidigt i det offentliga rummet. Jag, en ganska tråkig... Ja, nu är mina barn inte ens... De är inte så små så jag kan säga småbarnsförälder, jag är en ganska tråkig medelålders man.
Du får vara i det offentliga rummet.
Jag får vara i det offentliga rummet, men det är inte säkert att jag uppskattar om det skulle komma liksom 115-20-åringar och göra det offentliga rummet i sitt vardagsrum. Det tycker jag är ganska jobbigt. Det är stökigt, de är högljudda, de beter sig på ett sätt som jag tycker är stundtals direkt liksom obehagligt.
Men... I Stockholm har vi sett det här på flera ställen. Det finns ju på Kungsholmen, så har det ju varit mycket klagomål mot en ganska fint kebabställe. Alltså det är ett ganska bra ställe faktiskt.
Mm.
För att det är mycket förortsungdomar som kommer dit. För att man kan bada där, och det är väldigt trevligt och fint. Och det är ju kanske inte de som bor där och uppskattar att det kommer hundratals människor från förorten och gör det till sitt rum.
Och den typen av konflikter har vi ju sett, ja, men i Malmö, i Västra Hamnen, som också är ett sånt här. Det är svindyrt att bo, jättefint. Men det går två väldigt bra busslinjer från, ja, Lindängen och Rosengård. Ja, men om jag bor i Rosengård och vill bada, vart ska jag? Det är klart jag sätter mig på bussen och åker till någonstans där det är jättebra och jättemysigt att bada. Och det tror jag är en liksom poäng som vi... Det här kan vi liksom inte lösa polisiärt. Det här är ju ett demokratiskt problem. Alltså det offentliga rummet tillhör oss alla. Och vi måste också reglera det på en demokratisk väg. Då gäller det att hitta sätt där också de som inte kan köpa sig en adress på Strandvägen faktiskt kan få tillgång till, tänker jag, stadens också absolut finaste offentliga rum. Det är inte en rimlig tanke att vissa människor ska utestängas från det offentliga rummet. Däremot är det en rimlig tanke att vi tillsammans kan hitta sätt där vi kan vara i det offentliga rummet och acceptera att ibland kommer det så hända saker som jag inte tycker är superkul.
Mm.
Och ibland kommer jag gå där och tråka ner på ett sätt som liksom förstör för andras nöje.
Mm. Men tror du vi kommer... Jag vet inte, som historiker kanske man inte ska spekulera i framtiden, men tänker du att vi kommer få sådana här ungdomsupplopp igen i våra stora städer? Alltså i innerstan?
Det är jättesvårt att säga. Jag tror att det är uppenbart att så länge vi har städer och så länge vi har social ojämlikhet, så kommer den här typen av konflikter kring det offentliga rummet alltid vara latenta. Alltså de finns där på något sätt inbyggda i hur staden fungerar som stad. Det som kan skilja sig över tid är ju, och det har ju, tycker jag och Martin visat, det är ju hur vi kan hantera det. Och där har såklart polismakten, som är betrodda med våldsmonopolet, ett särskilt ansvar. De kan hantera det eskalerande som de gjorde 48. Eller de kan hantera det deeskalerande som de gjorde 87. Och hur de agerar i både de vardagliga kontakterna med de grupper som är på marginalen. Men också i de speciella händelserna när det liksom blossar upp. Det kan vara helt avgörande för om det blir ett upplopp eller inte ett upplopp. Och det tycker jag också vi ser, att tittar vi på de här händelserna, går vi lite bakåt i tiden från varje enskild händelse, så hittar vi ju massor av incidenter som potentiellt hade kunnat vara så kallade flashpoints. Alltså händelser som hade kunnat utlösa ett upplopp, men som inte gjorde det av en eller annan anledning.
För man hanterade det bättre? Eller?
Ja, eller bara av slump eller tur eller så här.
Mm.
Eller otur i de andra fallen kanske.
Mm.
Så det är det ena. Det andra är ju att vi liksom via våra valda representanter och via de kommunala och statliga myndigheter som dessa representanter har makt över, kan vi ju såklart också välja hur vi vill hantera det här. Och det är ju en politisk fråga. Och där har ju jag och Martin våra idéer om hur vi hade velat ha samhället politiskt. Men där kanske inte vi som historiker kan komma och säga det ena är bättre än det andra, utan det här får ju vi tillsammans försöka liksom reda ut utanför akademin i någon mening.
Mm. Bra. Andres Brink Pinto, docent i historia vid Lunds universitet, som skrivit boken Den bråkiga staden. Stort tack för att du var med idag.
Tack för att jag fick komma.
Tack.
Jacob De la Gardie är den enda svenska fältherre som lett en armé till Moskva och trätt fram inför tsaren. Bedriften gjorde honom till en av 1600-talets största befälhavare. Moskvas erövrare är den första biografin över Jacob De la Gardie, en av stormaktstidens portalfigurer. Historikern Peter Ullgren följer hans stormiga bana från den föräldralösa barndomen vid 1500-talets slut till maktens topp och den mullrande statsbegravningen i Stockholm 1652. Moskvas erövrare är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.